Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hejsan svejsan och välkomna ska ni vara allesammans till Nyhetsveckan 132. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min bästa vän och kollega i världen, Maria Selander.
God dag alla. Hoppas att ni har en härlig fredag. Idag har vi mycket spännande att bjuda på.
Ja, och det stora temat idag är förstås skräcken i Vetlanda. Afghanen som högg vilt omkring sig och skadade 7 personer. Men det har ingenting med terror att göra, Maria. Det har ingenting med invandring att göra. Det kunde ha hänt vem som helst.
Ja. Precis, det har ingenting med invandring att göra. Han borde inte varit här överhuvudtaget. Men ändå.
Så har det ändå ingenting med invandring att göra. Nej. Eller migration, nej, som det heter numera. Allt för att dölja vad det egentligen handlar om. Sen så nåddes vi alldeles nyligen av att Liberalerna har gjort ett lappkast idag. Nu vill de ut ur januariöverenskommelsen och berättar för svenska folket att de kommer att stötta Ulf Kristersson och gärna vill vara med i en framtida regering med M och KD.
Och det sensationella är att man uttryckligen säger att man tänker mig sannolikt sitta i någon regering med SD. Däremot kan man samtala i sakfrågor där det finns samsyn eller någonting sånt där.
Sabuni var ju faktiskt noga med det när hon debatterade Åkesson häromveckan i Agenda. Jag tänker inte fälla ner några järnridåer mot vissa partier och så. Så att det var ju första steget mot den här. De har alltså publicerat detta som en debattartikel idag på DN. Vi ska prata mer om det om en stund. Och så ska vi prata om Momodou Jallows jakt på Ingrid som inträffade redan 2014. Och vi trodde att videon från detta tillfälle för evigt var förlorad. Men den har hittats.
Ja, fantastiskt. Momodou Jallow är ju då den vänsterpartistiska numera riksdagsledamoten. När han jagade Ingrid så satt han i, då var han kommunpolitiker i Malmö.
Ja, ja. Och det är så synd om honom. Han blir utsatt för
sådana rasism.
Det är inte klokt. Men innan vi drar igång på riktigt så har vi några platinasponsorer. Vi har våra kära månadsgivare Niklas och Magnus som har hängt med oss länge och vi tackar er så fantastiskt mycket för era, för ett långa donationsarbete. Mm. Om man ska kalla det.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Så har vi makarna B som ju också är månadsgivare och skriver bara donation. Vi tackar er så hjärtligt. Ingegärd har filosoferat även jordnära svarta hål är intressanta. Med anledning av mina artiklar om svarta hål, fängelser dit folk skickas för att försvinna för evigt. Andreas O skriver donation och vår vän Henrik S skriver keep up the good work. Gunilla skriver tack för info. Annette konstaterar ni är så härliga när ni förställer rösten.
Ja, vi kan, det kommer bara sådana här lite spontant ibland när man retar sig på vissa saker. Då blir det lätt så.
Ja, och Lars Gottfred skriver tack för ert engagemang och kamp för Sverige. Tack snälla Lars Gottfred. Och Sivert, vår kära Sivert skriver nu skänk från ovan, Gänge kanske, typ.
Är det,
det ligger ovan
ja,
oss Skåne på kartan. Och Jonas skriver bidrag mars 2021. Ni ska ha ett stort tack allesammans från djupet av våra hjärtan och naturligtvis alla ni andra som har skänkt lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan som vanligt.
Det gör ni, och om ni vill stötta mig och Ingrid och vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete så går ni in på ingridomaria.se. Där finns Bankgiro, där finns Swish och där finns Donorbox där man ju då kan bli månadsgivare med fördel. Och där finns även medialink för lite mindre belopp.
Mm. Mm. Och mindre belopp kan man även swisha, det finns många som gör det också.
Ja.
Du, sen så vill vi säga att vi hoppas att vi kommer att vara färdiga med vår premiär och vårt chattande med er på YouTube när klockan är 19. För då börjar nämligen en digital pubkväll med Alternativ för Sverige för att fira partiets 3-årsdag. Så, och då helt enkelt loggar man in på Facebook, länken ligger här och så kommer det att... Eller, ja, det kommer att sändas via Facebook, så kan man sitta där och prata med dem och smutta på en öl eller ett glas vin eller något sånt.
Härligt, det kommer vi att göra. Ni kan väl ansluta er och fira AFS. Och det kan ju finnas en extra anledning, kanske eventuellt, att fira ikväll. Och det är senaste Aftonbladet Demoskop som visar vad då, Ingrid?
Jo, det visar många olika saker. Men bland annat att Moderaterna nu är största parti. De har ju varit om sossarna någon gång, men nu och de har inte något grepp heller. De har 24,5 och sossarna har 24,2. Men Moderaterna är liksom noterat för en ökning på 1,3 medan sossarna har tappat 0,5. Sverigedemokraterna ligger stilla och här ser det lite bättre ut för KD än det gjorde i Novus häromdagen. 5,8 har de, men det är en minskning på 0,7. Miljöpartiet, härligt, ligger på 3,1. Och Liberalerna på 2,7. Det kan ju ha någonting att göra med dagens besked. Eller dagens besked kan ha med detta att göra. Men någonting vi noterar med stor glädje är att övriga partier har gått upp med 0,5 procentenheter till 2,2%. Jag tror förstås att det är AFS som ligger bakom den ökningen.
Vi slår fast att så är det. Nej, det kan vi ju såklart inte göra, men vi hoppas det. Och jag vet inte, det kan ju vara så att alltså, både Gustav och Jeff är ju ganska synliga i sociala medier och på YouTube och sådär. Gustavs Kasselstrands YouTube-kanal är väldigt, väldigt populär. Och det är ju deras chans, AFS chans att nå ut skulle jag säga. Därför att det är ju inga vanliga gammelmedier eller så som någonsin skulle erkänna deras existens. Så att det är ju någonting att bygga vidare på fram till 2022.
Precis, och hade det nu varit någonting med våra mainstream-medier så hade ju åtminstone ett antal av dem ringt upp Gustav Kasselstrand med anledning av Vetlanda-attacken och säger, det verkar som om de här förslagen ni har med återvandring kanske kunde förhindra så här attacker i framtiden.
Ja, eller hur? Och ett rymdskepp kommer snart att landa här i min trädgård. Ja, det är ungefär lika sannolikt. Ja, nej. Det kommer de aldrig att erkänna, alldeles oavsett vad som händer, alldeles oavsett om det blir så om 10 år eller 15 år eller 20 år att man implementerar sagda återvandring, så kommer de att erkänna att det var AFS som kom med förslaget först och drev det.
Nej, naturligtvis inte. Men då förhoppningsvis är AFS största parti och sitter på Rosenbad, så då kan de själva tala om att det var så. Men du, vi har ju väldigt många partier i den svenska riksdagen, 8 stycken. Och under hela min uppväxt så var det ju bara 5 partier. Och sen kom då KD in och så kom Miljöpartiet in och så kom Sverigedemokraterna in. Och det är ju ganska bökigt på många sätt. Jag tycker i och för sig att man ska rösta på det liksom parti man tycker har bäst politik. Men de flesta vill ju också lägga sin röst för att få en viss regering. Och det är därför vi har så många småpartier, att de oftast klarar sig kvar om en med ett nödrop, därför att folk stödröstar. Därför att de tänker inte på bästa parti utan bästa regering. Och om det då krävs till exempel att KD, alltså för att det konservativa blocket ska kunna bilda regering, så måste ju KD vara kvar, och då är det många som väljer att stödrösta på dem. Men detta tycker då den svenska nestorn i statsvetenskap, professor emeritus Sören Holmberg, är dåligt. Han säger att det vore bra för demokratin om tre småpartier åkte ur, och då syftar han på Miljöpartiet och Liberalerna och Kristdemokraterna.
Mm. Varför vore det bra för demokratin? Hur argumenterar han för det liksom?
Ja, han säger att alltså färre partier ger mindre politisk fragmentisering och därmed bättre förutsättningar för stabilare regeringar. Mm. Och det är inte bara Sverige som har det så här, utan det är flertal europeiska parlament där det sitter väldigt många partier och många små partier.
Ja, ser att man tar ju Danmark som exempel, och där är ju spärren bara 2%.
Mm.
Och de har en sjuherrans massa partier, va, i Folketinget, eller de har haft i alla fall.
Ja, det går ju liksom upp och ner. Det är ju lätt att komma in, men det är också lätt att åka ut. Men det som är väldigt bra med den danska modellen, dels är det ju det som vi har pratat om flera gånger innan, att om du har fått in de här rösterna för att registrera ditt parti så du blir ett valbart parti, då kommer du på den gemensamma valsedeln, och därmed så bjuds du in till alla partiledardebatter och så de har ju mycket bättre förutsättningar att presentera sin politik. Där är det ju inte journalisterna som bestämmer vilka partier
som ska få komma till tals.
Ja,
men du, jag ser en annan knepgrej här i denna text, eller knepgrej, men det är väldigt annorlunda mot hur vi har det. Det är ju då att i Nederländerna finns det ingen spärr alls. Där räcker med att man får det antal röster som motsvarar ett mandat.
Mm.
Och jag vet inte om du känner till nederländsk politik. Vi har ju vår vän Gert Wilders, men spontant säger jag att det skulle generera ganska mycket kaos, alltså, eller?
Ja, absolut. Det är ju väldigt demokratiskt om man säger så. Men liksom, vår spärr är ju för hög tycker jag. Mm. Och den innebär ju, får man 4% så får man väl 20 mandat. Så att det är klart att då blir man en kraft på ett annat sätt. Men jag menar, vad ska en ledamot för ett parti göra? Men å andra sidan, man får ju i alla fall lite uppmärksamhet.
Ja, och jag tänker liksom, på den positiva sidan så kanske det blir mer dynamiskt då. Mm. Därför att, och det blir svårare att göra såna här gök, dö upp och januariöverenskommelser i praktiken kanske. Därför att då kan de som inte ingår alliera sig mot en.
Ja.
Och sådär. Jag vet inte, och det blir liksom kanske svårare. Och, jag menar, det negativa med svensk politik är ju att den är väldigt statisk, kan jag tycka, och att partipiskan är så extremt stark i svenska riksdagen. Ja. Egentligen har ju respektive riksdagsledamot rätt att rösta efter eget huvud. De är ju, sitter ju där
på personliga mandat.
Ja. Sen kan jag förstå att partierna inte tycker att det måste finnas någon styrning, va? Men det är, ja, det, svensk politik är för statisk och partipiskan är för stark, kan jag tycka många gånger.
Ja, det är till och med flera partier som tvingar riksdagsledamöterna att skriva under en försäkran på att de alltid ska rösta som partiledningen vill. Och det är ju helt emot hur det är tänkt att vara. Jag vet att Sverigedemokraterna har det till exempel. Och det är klart, de hade ju i början en del vildvuxna ledamöter. Men som sagt, tanken är ju att den här ledamoten ska liksom svara inför sina väljare, inte inför partiledningen. Men nu vill vi prata om Nyamko Sabunis högersväng här. Vad är det egentligen de säger nu?
Alltså det är väldigt intressant. De har tydligen haft, de har skrivit en debattartikel som du sa i DN, och så har de även hållit pressträffar för en liten stund sen. Och det är så att partistyrelsen har idag beslutat om en ny start för Sverige. Det låter ju bra ju. Man vill se en borgerlig regering där man själv ingår efter nästa val. Man vill avveckla januariavtalet efter budgetpropositionen 2022. Partiet kommer att kunna samtala med alla övriga riksdagspartier, men utesluter att sitta i regering med Sverigedemokraterna. Och det här är ju så intressant ur flera olika aspekter. Den första reflektionen jag gör, Ingrid, är att det är inte lite fräckt av ett parti som ligger på 2,8 i opinionen att mena på att de ska minsann sitta i regeringen, men inte SD som har runt 20% då.
Ja, visst, nej, det är oerhört fräckt, och det sa ju också Åkesson till Sabuni i den här debatten, att det är kanske så att jag inte vill samarbeta med en regering där du sitter. Mm. Och det Alltså jag tror så här, Liberalerna har ingen, de har inget alternativ nu. De måste avveckla januarisamarbetet. Men alltså, de ska ändå hålla på med det ena fram till budgetpropositionen nästa år. Det verkar ju också konstigt. Alltså kan man liksom, du vet, gå över till andra laget men fortfarande spela för det förra laget? Hur går det till?
Ja, det verkar lite snurreboda alltså. Och jag menar, det här avtalet är ju ingenting som är hugget i sten. KD bröt ju dö. Så det kan man ju göra. Alltså det är ju en överenskommelse, ja. En överenskommelse kan man ju bryta om
det
man vill.
Det menar, alltså det är så konstigt att säga att vi lämnar inte nu, men vi ska lämna för att till nästa val så vill vi spela med andra laget. Och komma och liksom kräva att de ska, det ska bli mycket intressant att se hur Moderaterna och Kristdemokraterna reagerar på detta och framförallt vad SD säger, för att som sagt det är väldigt fräckt med ett sånt litet parti och kommer att kräva att de ska minsann sitta i regeringen, men Sverigedemokraterna som företräder var femte väljare.
De ska bara agera stödparti då, samarbetsparti tänker de ju sig. Den sagde, nyss nämnde Sören Holmberg har precis pratat med TT här och han säger som du, det känns som att det här var nödvändigt för att de ska klara sig över 4%-spärren. Han bedömer att de har gjort ett smart val i det här läget, de både äter kakan och vill ha den kvar när de fullföljer januariöverenskommelsen. Då tänker väl han att då kan de ändå driva igenom sina delar i JÖK:en. Du vet.
Ja, men hur ska någon kunna lita på dem? På vilken sida står de? Och jag menar, varför vill verkligen regeringen ha kvar dem sittande? De sitter ju faktiskt även på regeringskansliet. De har ju ett kontor där för att övervaka vad som händer. Vill man ha sådana spioner då? Nej, jag vet inte.
Jag ser att Ebba skriver på Twitter, det är bra att L ger besked om att de vill byta regering och stödja en borgerlig statsministerkandidat. Det är klart att vi gärna hade sett att L skulle lämna JÖK:en tidigare. Dagens besked öppnar upp för fler uppgörelser med L i framtiden. Nu återstår att se vad partirådet säger. Okej, det är alltså inte helt hugget i sten att de får igenom detta med sin vänsterfalang i partiet.
Okej, men alltså de måste väl, man går inte ut med en sån här sak utan att ha förankrat i partiet. Ja, vi får se, vi lär förhandla.
Det är ett utspel i akt och mening att locka tillbaka väljare, helt enkelt göra en splash. Och jag tyckte det var roligt, just som du nämnde när Åkesson sa till Sabuni att ja, liksom ditt parti har folkölsnivå, liksom procentnivå, medan jag företräder ett av de största partierna. Men att jag noterade att, och det tänkte väl du på också, att Sabuni var ganska förbindlig så där i största allmänhet. Yeah. Hon var inte alls, det var inte alls liksom Stefan Löfven, Annie Lööf bitchighet mot Åkesson, utan hon log lite och hon liksom, och som sagt, hon stängde inga dörrar och sådär, va? Nej, men det är ju ett försök att locka tillbaka väljare.
Men problemet är ju för alla de här partierna som är där och försöker att tillfredsställa två helt olika sidor. Alltså antingen ställer man sig på svenska folkets sida som Sverigedemokraterna och säger nu är det nog. Nu måste vi göra någonting helt annat. Vi måste stänga gränserna och försöka reda upp den här soppan. Mm. Och Jimmy pratar inte så mycket om återvandring, men han säger åtminstone netto minus. Alltså fler ska lämna Sverige än som kommer in. Eller så vill man fortsätta förstöra Sverige och lägga all sin humanitet på utlänningar. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Det går inte.
Nej, den som lever får se vad som händer med Liberalerna och högerblocket respektive vänsterblocket framöver. Vad har vi nu?
Jo, nu ska vi bara mycket kort konstatera att människor som befinner sig i samma situation som Christer Bigander på Filippinerna, som inte får åka hem till Sverige med sin fru och sina svenska barn. Nu säger Sverigedemokraterna att utlandssvenskar ska givetvis ha en egen kö. De ska ju inte vänta samma som folk som söker asyl. Och det är helt bisarrt. Alltså, varför är det så? Det är väl en självklarhet. De är svenskar, deras barn är svenskar. De har gift sig med någon utlänning. Och nu vill de bo i Sverige. Och så ska de vänta flera år och få en massa konstiga beslut om, ja, du vet. Så jag vill bara säga att bra SD, och jag hoppas att det blir en förändring av detta.
Som jag sa när vi poddade med Christer, jag lägger länken till den, vår intervju med honom som vi gjorde för någon vecka sedan. Jag var helt chockad över att det tydligen är så här det fungerar i praktiken, för att jag tog för givet att är man gift med en svensk medborgare så har man rätt att bosätta sig här.
Ja.
Punkt slut. Jag trodde inte det var svårare än så.
Nej,
och
framförallt
om man då har barn som är svenska medborgare.
Ja, så vet du inte en dömd terrorist och allt det här liksom. Men nej, det är helt bisarrt, och framförallt eftersom det just verkar rikta sig mot asiatiska kvinnor som inte är kända för att begå terrorbrott eller gruppvåldtäkter eller, du vet, mord på löpande band.
Det är ju snarare så här att man fick en känsla om att det är lättare om man är IS-mördare. Mm. Och få komma till Sverige. Ja, total snoraboda. Ja.
Du, nu vill jag också slå ett slag för tusenmannamarschen som ska hållas i Stockholm imorgon lördag. Det är samling på Medborgarplatsen klockan 14. Och sen så är det, tanken är då att tusentals personer förhoppningsvis kommer att sen vandra till Kungsträdgården, tror jag. Och det är ju då, de protesterar ju mot repressionerna, mot pandemilagen som säger att man bara får träffas 8 personer, och alla möjliga andra konstiga beslut de har fattat nu i någon slags desperation över att visa sig handlingskraftiga. Då är det någon som heter Filip Sjöström, jag vet inte alls vem det är, men som har liksom tagit initiativ till detta. Och då står det i en artikel i Nya Dagbladet att det är ju så att man får bara samlas 8 personer. Men de tänker inte dela upp sig 8 där och 8 där och 8 där. Utan de tänker gå som en vanlig demonstration. Och då kan polisen alltså bötfälla varje person med 2000 kronor. Och för att inte folk ska känna att det har inte jag råd med så jag kan inte gå dit, så säger han att man har förberett såna här crowdfunding-kampanjer för att till att de som absolut inte kan betala sina böter ska få hjälp med det. Så vi får väl se hur många modiga människor som tar sig till Stockholm.
Jag bara tänker, frågan är, måste man betala de böterna då? För vi såg ju nyligen klipp från Kanada. Mm. På en man som har satt i system och bryta alla de här coronareglerna hela tiden. För det har nämligen visat sig att när det sen har hamnat i domstol, alltså om man överklagar de här böterna, så har Kanadas lagstiftande församlingar, domstolar, kommit fram till att det är grundlagsvidrigt. Så man behöver inte betala de böterna.
Ja, då skickar vi det med till alla er som ska ställa upp på den här tusenmannamarschen. Att får ni böter, så ta nogsamt reda på om ni verkligen måste betala dessa.
Hade varit mycket intressant att veta. Jaha du Ingrid, nu får vi nästan ta oss an vår gamle bekant Momo Diallo.
Ja. Alltså han började ju göra sig ett namn i Malmö, Malmöpolitiken, i samband med Dan Park. Hans utställning med tavlor som hånade profeten Mohammed och lite annat. Och även Momo Diallo var ju själv med på någon bild där. Vart har min negerslav tagit vägen? Och det var egentligen inte Dan Park som hittade på det, utan det var ju någon nation i Lund som hade haft en slavaktion eller någonting sånt på en av sina fester. Och då gjorde Dan Park en affisch där han tog Momo Diallos ansikte och skrev min negerslav och sprungit bort. Eller?
Ja, det var väl för att Momo Diallo ställde till ett fruktansvärt liv om den här aktionen som de hade haft på den här nationen i Lund. Då tyckte det var så, han har ju fört ett jäkla liv om rasism från dag ett när han dök upp. Han är en sån person som ser det precis överallt och inte sällan är det framförallt riktat mot honom själv ju.
Ja, precis. Och det är något så fruktansvärt att vara afrikan i Sverige. Det är hot och hat och rasism överallt, överallt, överallt. Och då tänker man ju så, men varför är han här då? Alltså om det nu är så fruktansvärt hemskt i Sverige. Nej, utan tvärtom, han jobbade ju ett tag med Malmö högskola och då försökte han få hit så många afrikaner som möjligt.
Ja, och vi kan ju nämna som en parentes då att vi råkar veta att Momo Diallos dotter går i privatskola. Vilket ju är intressant för en praktiserande kommunist att ha sitt barn i privatskola. Och den skolan, eller åtminstone i klassen där hon går, så var det inte en enda annan färgad person. Och då tänker man att varför vill han utsätta sin dotter för detta? Det måste ju vara fruktansvärt.
Ja, hon måste ju vara utsatt för den här hemska svenska rasismen från morgon till kväll. Så betalar han extra för att få ha dottern i denna privatskola.
Det är dessutom extremt svårt att få plats på den här aktuella skolan, men vi lämnar det där här hur det har gått till att just han har lyckats kapa ett sånt plats där. Det senaste som hände med Momo Diallo var ju då att han dök upp i riksdagen iklädd traditionell västafrikansk dräkt. Och det gjorde han ju då bara sådär för att han tyckte att den var så himla fin. Så det var ju säkert inte alls så att han var ute och liksom försökte trolla folk som han visste skulle reta upp sig på detta. Det tror inte jag alls.
Provocera. Ja. Provocera var han ute efter. Och om jag förstår det rätt så är riksdagsreglerna sådana att du ska ha kavaj. Och det betyder då även skjorta och slips.
Ja,
på riksdagens högtidliga öppnande får du ha nationaldräkt eller något, ja, just det. Men det inte på vanliga sessioner i kammaren.
Okej, men det här har ju Vänsterpartiet för vana att bryta lite då. Vi minns ju alla Rosanna Dinamarca iklädd t-shirt där det stod SD lika med rasister. Till exempel, väldigt passande att ha i vår högsta lagstiftande församling. Men då var det ju så här att när Momo Diallo hade dykt upp i den här västafrikanska dräkten och det spreds en massa bilder på sociala medier på detta, så blev han utsatt för en hat- och hotvåg utan like. Detta vet Expressen trots att de, vad jag kan inhämta, inte har sett några av de här inläggen överhuvudtaget. Utan det är bara Momo Diallo som säger att han har blivit utsatt för en våg av hat.
Ja, och det är ju så journalister opererar nu för tiden. Att han får bara säga så. Det är väldigt många inlägg som kommit in. Jag har inte kunnat räkna dem. Det är säkert hundratals kommentarer. De är väldigt grova och hänvisar till min hudfärg och mitt ursprung. Det är ett bevis på att det finns så mycket hat och förakt gentemot svarta människor och svarta kroppar i det här landet. Det går inte att förneka längre. Och hade det nu varit någonting med den här journalisten så hade han ju först och främst bett att få se det här. Var är det? Det står att det är på hans liksom, ja, konton. Det är väl Facebook och så. Alltså, och varför har han inte själv gått in och koll? Varför är det inga skärmdumpar på det? Nej, utan det får han bara säga. Och jag menar ju att han har planerat detta. Alltså det är för att få uppmärksamhet, för att kunna säga att han blir utsatt för rasism. För att han kan bete sig lite hur som helst. Det har vi ju väldigt egna erfarenheter av, åtminstone jag.
Vi ska se ett intressant litet klipp på hur Momo Diallo med vän beter sig.
Det är du som ska läsa av svensk lag.
Ta ingen bild där på oss! Men ska du inte se väl nu? Ta inte bilder, det är det så enkelt.
Vi får svara rasister, det är det vi gör. De trakasserar mig. Och jag säger till dem att
det är er och
du är lite tagen där, Ingrid. Du blir rädd.
Ja, det blir jag. Jag blir riktigt rädd. Detta här är ju alltså sommaren, maj 2014 var det val till EU-parlamentet och några dagar före valet så hade Sverigedemokraterna ett stort valmöte på Gustav Adolfs torg i Malmö. Och Momo Diallo med sina kommunistkompisar var där och skrek och visslade och störde på alla möjliga sätt. Och när mötet var slut så gick han och hans kompisar precis runt hörnan och vi följde efter, jag och fotografen Roger Sahlström, därför vi ville se vad de tänkte hitta på. För de var väldigt aggressiva och väldigt uppjagade. Och Roger fotograferade då. Och då vänder sig den här Jallo till mig och liksom, han säger någonting om att du ska veta lagen. För jag har precis sagt till honom när han har sagt, ni får inte filma mig. Så säger du befinner dig på allmän plats och vi får absolut filma dig. Och så skriker han ju där då, du kan inte lagarna och det är bara sluta filma. Och han var väldigt aggressiv. Hade inte polisen kommit där så vet det tusan vad som hade hänt.
Ja, och vi ser ju att hans kompis där försöker slå kameran ur handen på Roger. Och hade inte polisen stått där, det tycker jag att man ser, så hade de nog gett sig på er.
Ja, och hade det varit något med de här poliserna kan man också säga, så hade de ju tagit om hand om den här Jallov och hans kompis. Men människor kan göra precis vad de vill utan att någonsin lägga ut.
Ni skulle gjort en polisanmälan på plats, men jag förstår att det var liksom så stökigt och stirrigt och man var inte så rutinerad på den tiden som man har blivit senare. Nej. Bara för sakens skull, varför ni är där, du och Roger är där som journalister och dokumenterar vad som händer i samband med ett politiskt möte. Mm. Han står på allmän plats och han får finna sig, blir fotograferad och så får han gå hem.
Ja.
Det är...
Och nu sitter denna person som inte ens vet det, som försöker tala om för mig att lagen säger att jag inte får filma honom. Nu sitter han i Sveriges riksdag och ska bestämma om lagar. Alltså det är så totalt vansinnigt så jag finner inte ord för det.
Ja, men jag vet inte. Det kanske är bra att Vänsterpartiet har sådana stollar. För att då gillar deras väljare sånt här, eller?
Vet inte, men vilka är deras väljare nu? Nyligen fick vi reda på att 2 av 3 muslimer röstar på Socialdemokraterna. Om vi hade granskat Vänsterpartiets väljare så kan jag tänka mig att de kanske har många afrikaner som tycker att afrikaner mycket väl ska jaga och hota svenska journalister.
Jag är tveksam. Jag ser liksom Vänsterpartiet mer som ett sånt där rödvinsvänster, champagnevänsterparti, du vet, såna gamla socialister som Janne Guillou och såna som sitter i en fet etagevåning på Östermalm och tycker att, du vet, ja, vi ska införa socialism bara jag får kvar mina pengar. Du ser ju Jalle själv, kommunist med barn på privatskola. The dubbelmoral is strong in this one.
Ja, det kan man säga.
Jag tror att S är mer liksom det här trashpartiet.
Ja, precis. Men vänstern har ju ändå, de var ju länge ett parti som levde farligt nära 4%-spärren och nu har de parkerat sig någonstans 9-10%. Och var har alla de extra väljarna kommit ifrån?
Men är det inte sådana, är inte bland annat unga människor som är totalt förvirrade i huvudet och tror att
inte vet någonting om kommunismens faser.
Ja, precis. Jaha du, apropå faser, Ingrid.
Skräcken i Vetlanda. Det var ju då i förrgår, va?
Ja, onsdag.
Ja, som en afghan som påstås vara 22 år. På bilderna ser han ut att vara 10 år äldre. Som bestämde sig för att ta med sig en kniv och gå ut på stan i Lilla Vetlanda och hugga ner slumpvis utvalda offer. Det är ju inte så att han hade något grovt med de här människorna eller hade en fiende som han skulle ta död på, utan han högg ner 7 helt slumpvis utvalda personer. Alla var dock män. Jag vet inte om vi ska tillskriva honom någon slags bra grej där att han inte gav sig på kvinnor, men det kanske också var en slump att det blev män.
Ja. De var mellan 35 och 75 vad jag förstod, år gamla, de här 7 männen som han gav sig på. Alltså känslan man har är att det är väldigt random. Han har viftat mot och gett sig på de som råkade komma i närheten. Det är väl lite den känslan man har.
Och 3 personer hade ju då skador som de hade kunnat dö av, men man fick ordning på dem. Så att vad jag förstår nu så är det ingen som har livshotande skador längre.
Tack och lov, Ingrid. Tack och lov. Och det är ju bara Guds försyn och ren tur.
Ja.
Det kunde sluta hur illa som helst. Och det var ju alltså så, vad jag förstår, så det måste ju ha varit så här att polisen reagerade hyfsat snabbt och resolut. Därför att det tog 18 minuter mellan den första attacken, eller att det första larmsamtalet kommer i samband med den första attacken, till att polisen skjuter honom och får ner honom på backen.
Mm. Ja, och det är bra, för att de har polisstation i Vetlanda, men där är väl inte någon insatsstyrka, antar jag. Så att jag vet inte var de kom ifrån, vad som är närmast. Eksjö, där har de kanske några, lite fler poliser. Men bra jobbat utav liksom polisen, absolut. Och man ska ju tänka, om detta hade hänt på någon ort i Norrland där det är 20 mil till närmsta polisstation. Mm. Mm. Och det är det som är det obehagliga med detta. Så, nu har det varit väldigt mycket snackande om huruvida det var terror eller inte. Jag skulle säga, på ett sätt spelar det ingen roll. Därför att de här människorna som har blivit drabbade, alla i Vetlanda har ju blivit drabbade. Alltså bara känslan av att man inte känner sig trygg i sin egen lilla ort längre. Så jag menar, om han var del i en terrorcell, eller om han bara är en idiot som har gjort det här för att få stanna i Sverige, hellre sitta i ett svenskt fängelse. För utvisad blir man ju aldrig från detta landet.
Nej.
För att man begår brott. Man kan möjligtvis bli det för att man inte då längre har skäl för uppehållstillstånd.
Och det intressanta är ju att DN har ju då pratat med hans bror i Kabul, som verkar leva i ganska okej förhållanden, åtminstone så pass att han kan facetima med DN. Ja. Och den här broren säger då att han har ju haft problem med sitt psyke, och han har tydligen hållit på med boxning, och brodern tror att han kanske har blivit hjärnskadad av boxningen. Jag tar inte ställning till de här teorierna överhuvudtaget, jag bara refererar vad han säger. Och då min första tanke är ju då, när jag läser detta, att vad gör han i Sverige när familjen tydligen lever i godan ro i Afghanistan? Och det är ju då på grund av den här gymnasielagen som man tryckte igenom, att alla afghaner som kom, den här personen fick uppehållstillstånd 2018, han kom väl 2017 vad jag förstod, de skulle få stanna. Låt de unga stanna. Låt dem stanna, och alla de här gråtkampanjerna.
Ja, men precis. Och så hittade man på den här bizarra lagen, gymnasielagen, som det var väl den som, vad heter de, lagrådet kallade typ den sämsta lagen i mannaminne. Mm. Här hade gränsen nåtts för hur usel en lag kunde utformas. Ja. Ungefär något sånt. Mm. Mm. Men så körde man igenom detta ändå, bland annat med hjälp av Annie Lööf. Och då kan man fråga sig så här, varför just afghaner? Varför? Mm. Vad var det med dessa män som gjorde att så många politiker vände ut och in på sig själva för att låta just den gruppen stanna? Och då kan man säga så här, vi vet, det har skrivits massor med artiklar om att Afghanistan är det farligaste landet i världen för kvinnor. Och det beror inte på att Gud har gjort Afghanistan till ett sånt farligt land. Det är för att människorna i Afghanistan har skapat detta land. Därför att männen i Afghanistan behandlar kvinnor som skit. Mm. Varför vill vi just ha såna män i Sverige? Varför ömmar de här batikhäxorna så för just dessa män?
Vår vän Helena Edlund var ju fältpräst i Afghanistan.
Mm. Ja.
Med den svenska, hette de KFOR-styrkan eller vad det är i Bosnien, är det kvittar, i alla fall de svenska styrkorna som var där. Så hon har sett Afghanistan på ganska nära håll, och hon uttryckte det som så här: män slår kvinnor, kvinnor slår barn och barn slår djur. Det är alltså ett extremt våldsamt samhälle som bygger på den starkes rätt hela tiden.
Mm.
Och har så varit i hundratals år, Ingrid, om inte tusentals år, därför att det är ingen stormakt som har försökt få ordning i Afghanistan har ju lyckats. Britterna har försökt, ryssarna har försökt, amerikanerna har försökt. Det går inte.
Nej. Och vad är det då som får politikerna att tro att dessa män med, alltså dessa landsmän med en sån blodig och gräslig historia skulle plötsligt bli fantastiskt duktiga svenskar. Och vad är det då som har hänt? Jag googlade lite bara för jag skrev afghan mord, afghan våldtäkt och så fick jag upp det här. Till exempel bussmordet i Kiruna där tre afghaner dödar en fjärde. Mordet på den här pensionerade lärarinnan Ingrid i Kil. Mord på en gammal kvinna i ett soprum. 80 år var hon. Ett mordförsök i Örnsköldsvik. Där var fem afghaner inblandade. Afghaner var inblandade i en gruppvåldtäkt i Kalmar. En homosex gruppvåldtäkt i Uppsala. De är den största gruppen vad gäller överfallsvåldtäkter. Och så vidare, och så vidare. Jag hade bara sitta och liksom googla fram hundratals såna här rubriker.
Hur var det med den här alldeles fasansfullt överjävliga gruppvåldtäkten i Mariannelund där kvinnan blev så åtgången att hon hamnade i rullstol?
Det var ju också afghaner.
Ja, och ett annat fall som jag kommer att tänka på det är, det är ju Arboga-fallet, alltså med Arboga-kvinnan Johanna Möller i spetsen. Ja. Hon tubbade ju sin pojkvän som var afghan till att mörda hennes föräldrar. Mm. Då var väl hon visserligen den drivande i det, va? Men ja.
Ja, men precis. Det var ju ingen svårighet för henne att få den här afghanen att gå med på att mörda en människa han inte hade något otalt med. Och det intressanta är också att redan 2019 i november så skrev TT att en stor mängd afghaner går nu under jorden eftersom de inte har chans att få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Många livnar sig på brott, uppger TT. Situationen är så illa att den hotar den allmänna säkerheten i hela samhället. Alltså det är ju inte så att det inte finns bevis på att de här afghanerna passar extremt illa i Sverige. Men vad säger vår statsminister? Har han nu gått ut och sagt att nu får det vara nog med de här afghanerna? Det är, vi måste rädda svenska liv. Har han sagt det, Maria?
Nej, det har han inte. Din rubrik är Löfven helt borta. Rädsla och skräck får aldrig bli en del av vår vardag och det här ska mötas med det svenska samhällets fulla kraft. Vad nu det ska betyda. Som vanligt så bara strömmar ut floskler som jag tror inte ens han själv vet vad, har en aning om varför han säger de orden som han gör. Men han har åtminstone slagit fast att det har ingenting med migration att göra eller invandring. Inte ett jäkla dugg.
Nej, och det bizarra är ju att journalisterna låter honom komma undan med det. Men innan vi lyssnar lite grann på hur journalisterna, så vill jag bara säga så att det hann ju inte gå, alltså redan morgonen efter attacken så var ju bortförklaringarna i full gång. Alltså han är psyksjuk, han var ledsen för att han inte hade fått besked om han skulle få stanna i Sverige. Och då kom du att tänka på att bortförklaringar faktiskt det ju är en svensk paradgren. Och vi vill visa det berömda klippet där Dan Eliasson bortförklarar ett mord på en tjej som ung kvinna som jobbade på ett hem för sådana här ensamkommande och blev slaktad av en av personerna där.
Eliasson, välkommen.
Tack så mycket.
Vad tänker du om det som hänt?
Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och alla inblandades vägnar naturligtvis. Den som blir dödad, dennes anhöriga. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen. Och vi får hjälpa till att försöka lösa det här efter bästa förmåga.
Ja, livet är så himla orättvist. Dan Eliasson var alltså rikspolischef när han satt och hävde ur sig det här. Det var i januari 2016. Den unga kvinnan hette Alexandra Metzer. Notera att han säger en enskild ung kille som begår en sån här handling. Han kan inte linda in det mer än vad han gör nästan.
Nej, alltså det här är noga förberett. Det här är ingenting som han kommer på i stunden. Utan han har noga förberett det. Och offret ägnar han ungefär 3 sekunder. Och sen handlar allting om denna stackars man. Vad är det för trauma han bär på? Livet är orättvist och vi får försöka hjälpas åt med det. Nej, banne mig! Det är inte svenska folkets skyldighet att hjälpa alla galningar från hela världen som har haft trauman.
Nej, naturligtvis inte. Han har rätt i det att livet är orättvist. Ja, visst är det det. Mm. Men det kan inte liksom vara ett litet pyttelands uppgift att frälsa hela världen från alla orättvisor. Och precis som du också påtalar, det kan ju vara så att anledningen till att vissa länder är shithole countries är att människorna som bor där inte är kloka i huvudet.
Men precis. Och som sagt, alltså... Nu måste det får vara slut på den här liksom, att de här människorna går runt och kallar sig humanister och goda. Alltså, det är ju svenskarna som lider. Mm. Det är inte klokt. Alltså, varför ska vi behöva dö för att de ska få känna sig humanitära?
Aftonbladet har varit ute såklart med bortförklaringsmaskinen. Han var i dåligt psykiskt skick. Han var välkänd. Han är ju dömd då tidigare för ringa narkotikabrott bland annat. Och han hade uppenbarligen problem med psyke och missbruk och så vidare. DN har ju som sagt, förutom att de har pratat med hans bror i Kabul, har de även varit och pratat med hans grannar i Vetlanda. Och det som liksom poppar ut lite i den artikeln, det är ju då, tycker jag, avslut. För det första så säger den ena grannen som är eritrean att nej, men, han får lov att säga då att det är väldigt trevligt här i Vetlanda och jag har aldrig märkt av någon rasism här, underförstått. Så det kan ju inte ha varit så att svenskarna provocerade honom till att göra detta. Mm. Det är ju liksom det underliggande där, känner jag. Han kanske inte menar det så, men det är så det framstår i artikeln. Och hans flickvän som också invandrare säger då att hon har sett honom då och hon har inte pratat med honom och vet inte vad hon ska tro. Det är förfärligt. Nu är hon orolig för att folk i Vetlanda ska börja felsöka, peka finger mot varandra. Det här är bara så jättejobbigt, men vi är ju alla samma, alla människor, säger hon.
Ja, alltså, men det är just det som gör en så förtvivlad, att när en invandrare slaktar svenskar, om det så är på IKEA eller på Drottninggatan eller försöker slakta dem i Vetlanda eller torterar folk på en kyrkogård mitt i natten och liksom grovhotar, då är det alltid, nu får vi inte låta detta leda till rasism och vi ska inte stigmatisera gruppen. Föreställ dig nu att en svensk rasist hade gått ut med kniv och knivhuggit 7 invandrare. Det hade blivit vad heter det, undantagstillstånd i Sverige. Yeah. Det hade varit liksom kransnedläggningar, tyst minut i riksdagen. Alltså det går alltid bara det ena sättet. Det är aldrig synd om svenskar. Vi ska tåla vad som helst. För våra barn mördar. Vi ska tåla allt. Och gud nåde dig om du säger någonting, för då är du en hemsk rasist.
Det är ju det här också med det här mumlandet i skägget ständigt och jämt, som jag noterade att Per Gudmundsson hade skrivit en intressant ledare faktiskt i Bulletin, där han liksom tar upp det här att svenska myndigheter och svensk offentlighet är väldigt förtjusta i att mumla i skägget rent generellt om lite allt möjligt. Och han skriver så här, Gudmundsson: i Sverige har vi intalat oss att myndigheterna inte ska berätta vad de vet. Vi har fått lära oss att vi inte ska peka ut någon, för det kan drabba en hel grupp. Och vi har låtit politiken skapa ett skuggsamhälle där identiteter är oklara, där kriminaliteten är gränslös och extremismen har en grogrund. Där tror jag han är inne på någonting intressant. Det är själva det här mumlet som har bäddat för nuvarande situation. Just det här att man undertrycker hela tiden alltså informationsflödet är ju inte fritt.
Nej.
Hade det stått klart för folk för länge sedan att hur det ligger till med olika saker, nu kom det ju någon ny sån här undersökning från Lunds universitet om våldtäkter som mainstream media fullständigt bara har ignorerat. Det är bara Expressen som har skrivit om det. De har kartlagt 3000 dömda våldtäktsmän, och de var själva väldigt förvånade, forskarna. Ingen verkar intresserad av våra forskningsresultat. Nej, det är det samhällsklimatet vi har, för att den här totala skräcken för att även om det är sant, om folk får reda på det så kommer de bli tokiga, gå runt på stan med högafflar och hugga ner varenda people of color de ser och så vidare. Då liksom, ja,
släppa in där nu. Ja, när det gäller den här Lunds universitets undersökning, så är det ju lite, och förklaringen ligger ju i att detta har ju redan, det har ju redan gjorts privata undersökningar, och Uppdrag granskning kom fram till exakt samma
resultat. Ja, men det här är en mycket större.
Det är mycket större, absolut, men du vet hur det är med undersökningar. Alltså att en grej är att det här är inte egentligen en nyhet. Det bekräftar redan tidigare nyheter, men visst, det är också det att nu har vi skrivit om det, Weitergehen, nu är vi inte liksom...
Om det hade varit tvärtom, Ingrid, att det visade att invandrare är extremt underrepresenterade.
Jo, men då hade det ju varit en nyhet, eftersom de senaste rapporterna har ju visat att de är i kraftig majoritet. Men, nej, men alltså, någonting som jag vill säga nu också om Löfven, för att sen gå in på journalisterna, att han sa i en DN-artikel, ja, han sa det väl på någon presskonferens, rädsla och skräck får aldrig bli en del av vår vardag. Alltså, hallå, det är, rädsla och skräck är en del av de flesta svenskars vardag sedan åratal tillbaka. Och där står han och pratar om att så får det inte bli. Nej, vad ska du göra åt det då? Ingenting. För om man aldrig gör någonting, Maria, om man bara mumlar hela tiden, så räknar man med att man aldrig ska behöva stå till svars för någonting.
Så är det ju. Så är det. Men frågan är, hur länge tror de att de kan leka den här sopa under mattan-leken? Till slut så blir ju puckeln av allt skit som ligger gömt under mattan så hög att den blir fullständigt omöjlig att ignorera.
Ja, men de tänker väl dra ut på det tills svenskarna är i minoritet och aldrig mer kan göra anspråk på vårt eget land.
Ska vi se ett litet klipp från regeringens presskonferens apropå hur journalisterna hanterar det här. Det är ju då inte Svamlis utan Mikael Damberg.
Det var båda som då höll den här presskonferensen.
Ja, men det är väl Damberg som svarar på frågan, va?
Ja,
vi tittar på klippet där Damberg och Löfven får en fråga från TT.
Då börjar vi med TT.
Ja, hej, hörs jag?
Du hörs.
Tack. Jag skulle vilja börja fråga. Det här verkar röra sig om en ung man från Afghanistan som kom till Sverige för några år sedan. På ett generellt plan, hur bra tycker ni att Sverige har varit på att ta hand om den här gruppen?
För det första tror jag att vi ska avstå från att kommentera gärningspersonen innan polisen har gått ut med information. Både om bakgrund, hur dådet har genomförts, men också kring den motivbild som ligger tillbaka om det rätta. Det blir lätt spekulativt om man diskuterar den frågan i det här läget. Jag vill ge polisen både lugn och ro att göra en utredning. Fokus måste ju vara, precis som statsministern ändå kommenterade, att människor som begår den här typen av brott också ställs till svar och ansvar. Och det är det fokuset vi har just nu.
Okej. Sverigedemokraterna var tidigt ute och skrev på Twitter att, och länkade till en text om den här, om det här dådet, och skrev att Sverige behöver ett totalstopp för all invandring som utgör en social, kulturell och ekonomisk belastning och ett moratorium för mottagande av kvotflyktingar. Hur reagerar statsministern på det?
Att Sverigedemokraterna ute och spekulerar, det får stå för dem. Vi gör inte det. Precis som Mikael Damberg har sagt här nu, så ska vi avvakta polisens utredning och lyssna på vad då längre fram framkommer vad gäller motiv och allt annat. Sen är det här inte nu en fråga, en migrationsfråga som Sverigedemokraterna vill göra det till. Nu har vi en väldigt allvarlig händelse i Vetlanda där oskyldiga människor är skadade, där deras anhöriga är djupt oroliga, och då tycker vi att nu ska vi sätta fokus på att se till att de hamnar inför rätta, den som ska hamna inför rätta döms för det. Det är det handlar om nu.
Alltså, här är ju, det är liksom två saker här som jag vill ta upp. Det första är att den här TT-journalisten, det första han säger, ja, han verkar vara från Afghanistan. Har Sverige Hur har Sverige egentligen tagit hand om den här gruppen? Vad har du tagit hand om? Är det några dagisbarn som har kommit in? Har de sökt in på dagiset Sverige? Och sen säger vi dagisfröknar, ursäkta förskollärare, som ska ta hand om det. Hur kan man bara ställa frågan på det viset?
Det är också så här att Sverige har väl verkligen tagit hand om den här gruppen genom att ett, ge asyl eller åtminstone uppehållstillstånd till en tusentals människor som inte har asylskäl, konstaterat inte har asylskäl. Och två, ge dem, alltså serva dem enligt alla konstens regler, låtit dem ljuga om sin ålder, låtit dem bo på såna här HVB-boenden där de har plöjt in enorma resurser med gode män, med liksom pengar, med kläder, med bla bla bla, allt vad du vill, därför att de har låtsats att de var minderåriga. Så förutom att frågan är att det är helt knäppt att i ett sånt läge ställa frågan hur har vi tagit hand om afghanerna när 7 stycken svenskar precis har blivit allvarligt skadade.
Ja, den första frågan borde ju ha varit, var det verkligen ett klokt beslut att låta dessa afghaner stanna i Sverige?
Det när vi borde nu
ser hur extremt brottsbenägna den här gruppen är i jämförelse med andra grupper. Men det är därför politikerna kommer, det är därför Stefan Löfven, vad det andra skulle säga, att han kan stå där och sen och säga att nu gäller det att den här personen ska ställas inför rätta. Det är ju inte bara den personen det handlar om, det handlar om att här har vi att göra med en grupp som inte borde vara i Sverige överhuvudtaget och som är extremt brottsbenägen i förhållande, framförallt i förhållande till svenska, men även i förhållande till andra invandrargrupper.
Och sen att han har mage då och svamlis och säga att SD vill göra detta till en fråga om migration. Anledningen till att jag bara skjuter in det, ni förstår att anledningen till att journalisterna ställer frågor om SD, det är just att de vill ha, de är ute och trollar efter såna här, den typen av svar.
Ja, men varför drog han upp, alltså den tweeten är ju 10 dagar gammal. Vi har ju pratat om den i 2 eller 3 program. Varför tar han upp den som om den var skriven nu efter Vetlanda-attacken?
Men ja, men de menar, det var det jag skulle säga egentligen, att de menar Stefan Löfven att SD vill göra detta till en fråga om migration. Och det är det inte typ, eller vad han nu säger. Hur kan han with a straight face, nu är vi där igen Ed, med allvarlig min, med
berått mod,
ja, utan att blinka, ja, påstå, alltså stå och häva ur sig en sån uppenbar lögn. Det är klart att det har med migration att göra när det var en migrant som var gärningsman.
Ja, utan denna vetlösa invandring hade han aldrig befunnit sig i Vetlanda eller Sverige överhuvudtaget.
Exakt, och det är det som är, alltså
grejen är så här va, att politikerna har aldrig gjort en riskanalys av den här gruppen afghaner. Därför att politikerna gör aldrig några riskanalyser eller konsekvensanalyser av några beslut de fattar. Men här har de definitivt inte gjort det. Så de vet att det är de själva som har skapat problemet. Och nu kämpar de med näbbar och klor för att denna grupp liksom ska få stanna. Alltså det har de gjort länge. Och det här riskerar nu att vända sig mot dem. Så nu gäller det, och det här är mina fåglar som säger det, nu gäller det att röra upp så mycket damm som möjligt. Så att man döljer varifrån problemen kommer eller vem det var som skapade dem. Och det är därför att Ingrid och Maria är ett motgift mot den kanonad av propaganda som kommer komma nu. Det har ingenting med hans ursprung att göra, bla bla bla. Det är politikerna som är skyldiga och det är journalisterna är medskyldiga som bara hängde med på detta och aldrig har ställt politikerna till svars trots att de har begått bestialiskt brott efter bestialiskt brott.
Skulle inte förvåna mig om de använder då hans påstådda psykiska ohälsa som liksom argument för honom. Alltså att han mår ju så dåligt därför att han har inte fått besked än om han får stanna. Och det är det här som jag har redan sett folk som skriver saker i den riktningen på Twitter. Alltså. Så det är också vårt fel att en fullständigt galen knivafghan springer runt och nästanär har ihjäl folk på stan i Vetlanda. Usch, ja Ingrid. Nej, du, nu är det dags att sy ihop säcken här så att vi hinner klippa och göra oss i ordning till AFS pubkvällen
Ja men precis, och om ni då tyckte att det ni hörde idag var intressant, upplysande, viktigt, upprörande. Idag var det nog inte så underhållande tror jag, för att det var så hemska saker vi pratade om. Men då får ni ju mycket gärna stötta oss. Det är bara tack vare era väldigt fantastiska donationer till oss som vi kan fortsätta göra det här 2 gånger i veckan.
Mm, det är det, och vi skickar en stor virtuell kram till varenda en av er. Information om hur ni stöttar oss finns på ingridomaria.se. Nu önskar vi er alla en trevlig helg, så ses och hörs vi igen på måndag.
Och Gud välsigne er. Hej då.
Hej då.